Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Han framstår som en väldigt kärleksfull person mot de som stod på hans sida. Och de som var på hans sida, de fick ju jättemycket, de blev uppurnötade och liksom kunde göra karriär genom det. Och han knöt ju gärna unga talanger till sig. Så Axel Oxenstierna är ju en sån som kom i hans tjänst. Det var ju en lågadelsman egentligen som han ser till att han får en viktig roll. Och han såg talangen hos Axel Oxenstierna. Och sen så blir det en jätteviktig person sen för att bygga statsmakten vidare sen.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Karl den IX framstår i historiens ljus som en hänsynslös maktmänniska. Han gjorde uppror både mot sin bror Erik den XIV och den laglige tronarvingen Sigismund, samt avrättade sina politiska motståndare i Linköpings blodbad. Karl den IX:s dåliga rykte förstärks av Albert Edfeldts målning från 1878, där hertig Karl skymfar den döde Claes Fleming genom att dra honom i skägget. Men tittar man närmare på hertig Karl och senare Karl den IX:s livsgärning, framträder en målmedveten ledare som skapade välstånd genom att utveckla industri och jordbruk. Bakom den hårde maktmänniskan finns också en djupt religiös person som hade en varm och nära relation till fruar och barn. Erik Pettersson är historiker och författare som är aktuell med boken Karl den IX, Kampen om kronan. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är ju min kungaexpert här lite. Du har ju varit med ett antal gånger nu och pratat regenter och kungar. Och Karl den IX, är det en favorit?
Ja, men det är nog lite det. Han står ju i en sorts brytpunkt där som är väldigt intressant med det sena 1500-talet. Och det är mycket som står på spel just under hans tid. Så ja, men lite av en favorit får man säga.
Mm. Men du berättade, du har ju skrivit tidigare, det här är ju en liten kortare bok som kommer ut nu, som finns ute nu, både som ljudbok och textbok. Men du har ju skrivit en tjockare biografi för några år sedan, vad heter den? Skoningslöse heter den,
ja,
eller hur?
Ja, men precis.
Och du berättade för mig att det är den första biografin någonsin om Karl den IX.
Mm. Och det var det som fick mitt intresse för honom från början. Jag är ju från Linköping då, och där så finns det ju mycket. Det finns en liten gränd som heter hertig Karlsgatan, som är verkligen en bakgata. Till skillnad från om man åker till Nyköping och så, där är ju Karl den IX och hertig Karl ett stort namn om man lyfter fram honom på slottet och sådär. Och i Linköping så är det inget prat om honom. Och ändå har vi slaget vid Stångebro, och sen så har vi ju blodbadet i Linköping år 1600. Och där någonstans så blev jag väldigt nyfiken på varför har han hamnat så mycket i skuggan av historien. Det är aldrig han som lyfts fram, utan nästan alltid så var det hans son, Gustav Adolf, eller så var det Gustav Vasa som man pratade om. Så upplevde jag det i alla fall när jag började forska om det.
Och jag måste säga att ju mer jag fördjupar mig i Karl den IX, så känner jag ju att han är ju en oerhört intressant karaktär.
Ja, och han är ju verkligen en karaktär. Ja. Alltså han står ju ut i historien. Man kan ju tänka sig att en person som levde för så länge sedan, över 400 år sedan, skulle vara nästan lite sådär pappaktig och lite okonturlös. Men han, på något sätt så nästan hör man honom genom historien. Genom vad han skrev i sina tal och genom sina brev och sen genom sin kalender, så har vi väldigt nära och personliga dokument som gör att man nästan kan lära känna honom. Och det är det som är så fascinerande med honom.
Vi ska återkomma till hans små kalenderanteckningar längre fram. Men finns det inte någon pjäs om honom heller? För jag känner att utmärkt från så här Strindbergs pjäs eller någonting.
Nej, Strindberg har hoppat över honom också. Det är Gustav Vasa som har varit den här fantasifiguren där.
Det finns ju en ganska känd tavla av Albert Edfelt från 1878, där man ser, ja då är det väl hertig Karl vid den tiden, står och rycker i skägget på den döde Claes Flemming. Det här måste vara i Åbo, eller hur?
Ja, precis, ja. På Åbo slott där.
Mycket obehaglig bild får man väl säga.
Ja, och på något sätt så tyckte jag att den passade som omslag på min första bok om Karl då, som ju heter Den skoningslöse, för han står ju där och verkligen rycker i skägget på sin uppenbart döda fiende, för att enligt berättelsen då, eller legenden om det här, så är det ju Claes Flemming som skulle ha dött flera månader innan egentligen. Det är på våren 1597 så dör han av naturliga orsaker, men Karl då, när han intar Åbo på hösten samma år i oktober, så ska han ha velat se kistan då, som fortfarande var obegravd enligt berättelserna, och gått fram till den och sett till att få öppna kistan och då ryckte i skägget. Förmodligen så har ju det här inte hänt.
Det låter ju orimligt om han har varit död i flera månader, eller?
Ja, men precis. Och varför skulle han inte ha varit begravd då under den tiden, kan man också fundera på.
Men vad säger det här om, det här är ju en 1800-talsmålning naturligtvis, där, som ofta är ganska felaktigt, sådana här historiska målningar. Men vad säger det om i alla fall det sena 1800-talets bild av Karl IX?
Alltså det säger ju väldigt mycket om det här med orättfärdigheten som man ser i hans sätt att ta makten. Han ser ju till att avsätta på sin väg till tronen två olika kungar, och sen när han väl är vid makten så håller han ju på emot riksrådet. Han avskaffar ju hela riksrådet, vilket ju var regeringen ungefär, och får jättemycket politiska fiender genom det, så att han ses ju som en upprorsmakare mycket.
Och, vilket ju han inom faktiskt är.
Ja, men absolut, vilket han ju är. Men han har ju också andra kvaliteter som man på 1800-talet inte lyfter fram så mycket. Men jag tänker också att det finns hela tiden som två skolor, för under 1800-talet så växer ju också den här mer folkliga historieskrivningen fram, och där lyfter man ju fram Karl, eller man börjar lyfta fram honom lite som ett föredöme genom att han stod på folkets sida, lite som man har sett att Sturarna har gjort tidigare.
Men det, fanns det någon sanning i dem?
Ja, om man lyssnade på Karls egen propaganda så fanns det ju det att han utmålade sig som en folkets vän, och han såg till att det var mycket bönder på riksdagarna. Det var framförallt det man lyfte fram då, som att han skulle vara någon sorts bondekung. Och Geijer gör det med hela den liberala rörelsen där på 1830-40-talet när han skriver sin svenska historia. Lyft fram Karl då som en bondekung. Men som sagt, det är representationen vid riksdagar och att han är ute på olika så här marknader och andra möten och försöker få folket på sin sida. Så i den meningen så var han ju mån om hur han presenterades. Men sen när det väl kommer till politiken så är han ju inte en folkets man alls.
Det är inga bondevänliga lagförslag och så?
Nej, inte alls. Snarare tvärtom.
Ja.
Utan det är ju det som var intressant för honom, det var ju att få städerna på fötter, att få ekonomin på fötter. Det var ju det han
snarare en borgarkung då egentligen.
Snarare, ja. Precis. Ja. Och lågadel ska jag säga. En viss lågadels typ kom ju till honom i Nyköping medan han var hertig och sökte tjänst hos honom snarare än hos kungen. Och de såg han till att lyfta upp sen som friherrar och grevar och sådär.
Mm. Nu är inte jag i närheten av expert på Karl IX som du är, men det lilla jag har läst och så känner jag ju också att hans förhållande till bönder, det handlar väl snarare om att han använder dem som en maktpolitisk bas liksom, än att han ömmar för dem på något sätt.
Absolut, och återigen det här på riksdagen. Anledningen till att han ville ha många bönder där, det är ju att han vill övertyga dem. Och det är ju många, alltså han tycker att de är mer lättövertygade än till exempel adelsmän som Erik Sparre och de här andra som är mer, ser på sina rättigheter. Så det är ju mer att han ser dem som lättövertygade. Och det är det flera samtida som säger. Nu, det är någon präst som skriver vid riksdagen 1610 att nu har kungen tagit dit massor av bönder igen för att han ska få sin vilja igenom. Så han ska kunna övertyga dem.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag tänkte vi kanske hoppa tillbaka då till en unge, den i princip nyfödde. Carl, ja, då hette han väl bara Carl egentligen. Eller? Mm. Vad heter man som prins? Heter alltså, man prins Carl? Eller? Nej.
Egentligen så heter man ju bara Carl Gustafsson, kanske.
Ja, ja. Man på den här tiden. Ja, just det.
Om man ska vara så, men sen använder man ju inte efternamnet med de kungliga. Och han var ju född som arvprins.
Mm.
För 1544 så hade ju arvkungadömet införts.
Just det.
Det var ju bara att han hade flera andra framför sig i arvföljden. Men han föds ju som arvprins egentligen.
Mm. Men han förlorade ju sin mor. Han var väl knappt ett år när han förlorade sin mor.
Ja, det stämmer. Och, hon dör i sommaren 1551 när han är, vad är han, 8-9 månader någonting.
Ja, så han kan ju inte ha överhuvudtaget någon minne av sin mor.
Nej.
Och Gustav Vasa är ju en gammal sjuk man vid den här tiden också. Och jag menar naturligtvis upptagen av att styra riket och bekymras av arvföljd och allt sånt där. Han dör när han är typ 10 år, eller?
Mm, precis. 1560 dör ju Gustav Vasa. Så Karl är ju lite knappt 10 år. Han fyller 10 år några dagar senare bara.
Har du någon bild av hur det här kommer att prägla honom? Att han, just särskilt att han förlorar sin mor så tidigt, men även sin far då i 10-årsåldern.
Mm. Det är ju sådana här grejer man skulle vilja att källorna var bättre på att svara på. För att det måste ju ha påverkat honom. Frågan är ju bara hur det har påverkat honom. Det som är grejen är ju att han är ju med i offentligheten redan tidigt. Hans pappa gifte ju om sig då efter att mamman dör året därpå. Så 1552 när Karl är 2 år.
Med Katarina Stenbock.
Med Katarina Stenbock i Vadstena. Så gifte ju sig Gustav Vasa då igen sin tredje sista gång. Och då är Karl med och då har man sytt upp en liten fin sammetsdräkt till
honom
där. Finns
det något att titta på någonstans?
Nej, tyvärr. Den finns inte bevarad vad man vet. Men man vet utifrån räkenskaperna då att man till det här tillfället syr upp en dräkt till honom. Så då är han ju med och är lillprinsen verkligen och 2 år gammal liksom. Och sen så är ju han med vid de viktiga tillfällena, så att han behöver ju ha haft en bild av att pappan är involverad i politiken och väldigt upptagen.
Ja, han sitter inte ensam på något slott bara med en massa tjänare.
Nej. Utan han är ju med och är med vid mammans, alltså den nya, eller mammans, men den nya styrmamman då, Katarina Stenbock. Och hon för ju hovet, och drottningens roll vid den här tiden var ju att vara chef över hovet egentligen. Och se till att allting funkade där med alla tjänare och allting.
Mm. Jag menar, det är väl ingen som räknar med att han ska bli kung egentligen, även om du säger att han är en arvprins.
Mm.
Men jag menar, han har ju flera före sig i kö egentligen.
Ja, det är det ju. Och det är framförallt Erik och Johan, men även Magnus är ju före.
Just det.
Och de två äldsta där, Erik och Johan, de har ju fått en väldigt fin renässansutbildning, eller får det. Så de har ju,
vad innebär en renässansutbildning?
Det innebär att du får läsa alla klassiker egentligen, alltså de romerska klassikerna. Men även kyrkoklassikerna, alltså man la in det också i renässansutbildningen sen. Augustinus och...
Lär man sig latin och sånt också?
Ja, åtminstone grunderna till det. Mm. Sen exakt hur mycket latin de kunde, det är lite svårt att veta. Men att både Erik och Johan lär sig latin, det vet vi. För de skriver det.
Men Erik har väl oftast... Jag menar, han är ju också inte så populär i alla läger av kända skäl, men vad jag förstått så var han väl ändå väldigt välutbildad och så, mm. duktig på latin och duktig på att skriva och så.
Och det gäller ju både Johan och Erik då, att de är väldigt duktiga på det. Så, men sen så lärde de sig ytterligare något modernt språk, och ofta så är det franska då som de lär sig. Så det kan ju både Erik och Johan då. Men Karl får inte lära sig det, så han har, varken han eller Magnus får en lika grundlig utbildning.
För man räknar inte med att han ska bli
kung. Nej, och man räknar mer med att men han kanske får hjälpa till lite, eller så får han, jag vet inte om man vet riktigt när Gustav Vasa börjar få idén om att skapa hertigdömerna. Men det är ju i mitten av 1550-talet i alla fall.
Och kan du inte bara, det här känner säkert väldigt många till, men kan du inte bara kort redogöra för hur Gustav Vasa planerar sina söners framtid?
Ja, då tänker ju han sig att det kommer bli konkurrens om kronan om allihopa skulle bara lämnas vind för våg efter att han själv dör. Så han instiftar hertigdömen i Sverige igen. Det har inte funnits sedan medeltiden. Och då ser han till att Erik från början får sitt hertigdöme och även Johan medan han själv är i livet. För att de ska lära sig. Det blir också en liten kungaskola. Johan blir hertig över Finland och Erik blir över Småland. Mm. Så Erik är nere i Kalmar och bygger om. Ni känner säkert till, eller många av lyssnarna känner säkert till de här vackra gemaken nere på Kalmar slott som Erik ju bygger ordning då, med jaktmotiv och sådär. Det är fantastiska rum fortfarande. Och Johan bor ju på Åbo slott och har ett hov där och sådär. Så att det blir ju som en liten kungaskola för dem. Och samtidigt så är ju tanken då att de ska vara nöjda med det här. Men bekymret blir ju att de här hertigarna istället börjar konkurrera med kungamakten.
De får ju en maktbas.
De får ju det. Och bekymret är ju där att Gustav Vasa har heller inte varit tydlig i sitt testamente med vilka rättigheter som de får ha i hertigdömet. Enda tydliga grejen är att de inte får ägna sig åt utrikespolitik. Men redan det struntar Johan i. För han börjar ju direkt flörta med Polen och gifter sig till slut med en polsk prinsessa, Katarina Jagellonica. Och lämnar ut massor av pengar till den polska kronan som behöver pengar just då. Och så får han massa slott i pant i Estland och sådär. Så att ja, här, Johan bryr sig verkligen inte om det där med att han inte får ägna sig åt utrikespolitik.
Vi kommer väl återkomma till den där konflikten som blir mer akut längre fram. Men hertig Karl då, redan som 15-åring så deltar ju han i sjuårskriget.
Mm,
vet man... Hur han agerade, vet man, ledde han trupper eller vet man någonting om det?
Nej, egentligen så vet man väldigt lite om det. Han följer alltså med Erik ner till kriget, det här är ju vid danska gränsen. Och då är det mellan Halland och Småland ungefär. Och man slåss mycket om Varbergs fästning och man slåss om framförallt Varbergs fästning men även Bohus fästning. Och vid ett slag där, så, eller vid en drabbning, så ska Karl ha varit med och lett trupperna då, när man tar Varbergs fästning, sägs det. Men hans roll i det här är väldigt omdiskuterat. Man vet väldigt lite om det helt enkelt.
Man kan vara även om man vid den här tiden inte drog sig för att göra omyndiga kungasöner till kungar, så kan man väl ändå föreställa sig att han kanske inte ledde trupperna helt själv om man gjorde det.
Det var nog minst så att han inte gjorde det. Utan han kanske var med och hade en viss roll, men att han skulle ha lett det själv, det är väldigt otroligt ju.
Mm, mm. Vi har haft tidigare avsnitt om Sturemorden och vi har redan börjat redogöra för hur de här konflikterna uppstod mellan bröderna då, Gustav den Vasas söner efter hans död. Men vilken roll fick hertig Karl i upproret mot, för Johan den tredje gör ju uppror emot Erik den fjortonde? För han är ju rätt ung här.
Ja,
han är ju yngst.
Ja, han är ju fortfarande ung och han är ju inte myndig. Och det kanske vi ska säga också, att han har ju också ett hertigdöme som han ska få ta över en dag. Och det är ju Sörmland, Närke och Värmland.
Mina favoritlandskap.
Ja. Mm. Men så att det är ju en stor del av viktiga landskap som Karl ska ta över en dag. Vilken roll han har här i är väldigt omdiskuterat också. Källorna är inte speciellt tillåtande. Men det som vi vet är att Johan har ju varit i konflikt med Erik, som till och med har lett till ett mindre inbördeskrig egentligen mellan bröderna. Så från Åbo slott som Erik till slut belägrar, så sätter Erik Johan i fångenskap på Gripsholms slott. Och där sitter ju Johan med Katarina i 4 år. Så först 1567 så släpps ju Johan och Katarina från Gripsholm. Och anledningen till varför Erik släpper Johan är ju väldigt omdiskuterat, men som sagt med Sturemorden vet vi ju.
Han var ju inte riktigt vid sina sinnesfulla bruk.
Nej, och vi vet ju inte riktigt hans sinnesstatus där. Och det har ju historikerna debatterat ända sedan dess. Men att han inte var stabil, så mycket kan vi ju säga. Så våren 1567 så får han ju någon sorts psykisk kollaps, verkar det ju som då, i samband med Sturemorden. Och är i princip inte, han har ingen förmåga att styra riket längre. Han släpper Johan, träffar direkt i samband med det här Johan under hösten 1567. Och där så ska ju Johan ha förstått hur illa det är ställt med Erik först egentligen. Så då någonstans börjar nog planerna egentligen formeras för Johan, och sen tar han kontakt med Karl efteråt.
Och säger, har de haft så mycket kontakt där innan?
Nej, under tiden medan Johan är inne på Gripsholm så har de ingen kontakt. Mm.
Utan det ser, och inte när Johan satt i Åbo heller?
Nej, i princip inte. Utan det är ju ett återupptagande av en kontakt som är, nu när Karl har blivit vuxen egentligen, eller han är 17 nu då. Så planerna börjar ju utkristalliseras där på våren 1568 egentligen. Och sen så ser de sitt tillfälle då när Erik bjuder in en stor del av adeln till Stockholm. Och även bröderna, för att delta i det bröllop som han tänker sig hålla med Karin Månsdotter.
Frilla.
Med sin frilla, ja. Mm. Och det är ju någonting som väcker skandal. Det är kanske svårt för oss att sätta sig in i hur vilken skandal det här var. Men om man tänker sig Vasa-familjen som en upprorsfamilj, alltså pappan där, Gustav Vasa, hade ju gjort uppror mot den rådande maktordningen, mot Kristian den andra och sådär. Och då var det ju väldigt viktigt att visa status och visa sig stark och visa allting, som att man är en värdig kungafamilj. Och att gifta sig med sin frilla då i det här läget såg som...
Det var väldigt, inte okej.
Okay. Nej, det var liksom motsatsen mot okej.
Okay. Hade någon kung gjort det innan?
Nej, inte ens Kristian den andra, som ju är väldigt upp över öronen kär i sin dyveke. Han gör ju inte det heller, utan han gifter sig ju som han ska med en förstinna liksom. Och jag tror inte det finns något exempel från medeltiden heller, utan det var en väldigt viktig position det här med att skapa sig ett alliansäktenskap med oftast ett annat land, och gick inte där så åtminstone med en högadlig kvinna inom landet. Mm. Så man stärkte kungamakten.
Men bröderna börjar konspirera med varandra.
Ja, och de kommer ju inte till bröllopet där. Och redan där så börjar ju Erik misstänka att någonting är i görningen. Och han tror då från början att de har flytt ut ur landet. Så han börjar se till att man ska bevaka gränsfästningarna. Men det som har hänt egentligen är att Karl genom en liten kupp intar Vadstena slott en juledag 1568. Och det är där det börjar, upproret. Och han leder sedan trupperna.
Så att det Karl är med och inleder upproret, ja, egentligen. Så att han är ju definitivt en aktör här, det är ingen snack om sånt.
Absolut. Ja.
Hur gammal är han då? Alltså, han
17.
Är 17 år. Det är, ja, på den här tiden kanske man inte ansågs vara så ung då. Eller?
Nej, och sen så ska vi inte överdriva det här med strider heller kanske, utan vi kanske ska säga någonting om det. Utan det här överfallet av Vadstena slott, jag menar, vi vet ju hur Vadstena slott ser ut. Det är ju inte som att han har en belägring av slottet, utan det är snarare en liten kupp han gör. Så han lurar ju de här befälhavarna att han ska göra en vanlig inspektion där på morgonen. Han skriver själv efteråt att de sitter och äter frukost och blir överraskade och sådär, och så vet de inte riktigt hur de ska göra. Och han kommer in där i portuppgången med några av sina ryttare, och då ger han ett tecken till de andra att komma in eller hjälpa honom, och då är det kanske 20 ryttare till som kommer, och med dem lyckas Karl, kanske 25 man alltså, tar Vadstena slott. Så att det är ju inga strider i den meningen.
Men de kan ju inte ha velat göra motstånd heller riktigt.
Nej, och de visste ju inte riktigt vad som var i görningen. Nej. Heller. Men där så blir ju det en bas i alla fall, Vadstena slott, för de fortsatta striderna sen.
Mm. Ja, och vi ska inte gå in för mycket i det här upproret och så, men det slutar ju med att Johan den tredje tar över makten och Erik den fjortonde sätts i förvar. Mm. Så, i och med det här så får väl också hertig Karl då ta över sina hertigdömen som han har fått i arvsrätt.
Mm. Precis, han blir som tack för hjälpen där myndig hösten 1568. Och då får han ju Sörmland och Närke och Värmland, och han slår sig ner i Nyköping som han gör till sitt hertigdömes huvudstad.
Mm. Vet man varför han valde just Nyköping?
Inte uttalat, det vet man inte, men det finns ju många anledningar, och en av de viktigaste anledningarna är handeln som är där. Han vill verkligen få igång handeln, utrikeshandeln framförallt då. Så det vi vet är, det kom precis nyligen en avhandling på Stockholms universitet kring att Karl verkligen ser till att handeln på Nederländerna ökar mycket. Och den ökar, alltså den blir nästan fördubblad under hans tid som hertig. Så det är hundratals fartyg per år som kommer till.
Så handeln är verkligen ett prioriterat område för hertig Karl.
Så Lübeck och Amsterdam är de viktigaste utrikeshamnarna för Karls fartyg.
Han skapade ju också massa manufakturer. Alltså typ någon slags protoindustri, vad man ska kalla det.
Absolut, och viktiga sådana startade han ju i Nyköping, och några av dem gjorde små grejer, typ rep och den typen av grejer, och andra gjorde mer avancerade grejer, så han hade en hel fartygs- eller skeppstillverkning i Nyköping, och han byggde massvis av fartyg. Vissa behöll han och använde för utrikeshandel, och vissa sålde han, så det var, alltså det var en stor kommers i Nyköping, och det är därför han väljer den stan som sitt hertigdömes huvudstad.
Men du, den här, hur utvecklar relationen med Johan den tredje då, som nu är kung? Var den liksom harmonisk efter efter att Johan har tagit makten?
Nej, det var den inte. Så inte så förvånande kanske, så börjar Karl utmana Johan ganska mycket. På
vilka
olika sätt? Han gör det bland annat genom att han vill utöka sina rättigheter i hertigdömet. Att tillsätta till exempel lagmän i de olika hertigdömena. Sörmland hade ju en lagman, Närke hade en, och Värmland och så vidare. Den rätten ville Karl ha, den hade egentligen kungen. Så där i så finns det ibland lite konkurrerande, och sen till slut så är det Karl som tar den rätten på 1580-talet helt enkelt. Sen så vill han ge särskilda privilegier till adelsmännen i sitt hertigdöme. Han vill inte införa de grejerna med religionsförändringar som, eller som Johan gör i
resten av landet. Det var en liten fristat här egentligen.
Det blir det. Och för särskilt protestantiska, sådana som är mer ortodox protestantiska, kommer till honom. Så att,
ska vi kanske säga någonting om Karl den niondes, nu för närvarande hertig Karl, hans syn på religion och så?
Det som är grejen med hans religion är ju att han hade en kalvinistisk lärare från början, Jean de Herbouville, en fransman som har flytt från Frankrike, så att han är ju en protestant egentligen. Och enligt en del så har Karl påverkats mycket av det här. Det vi vet faktiskt är ju att Karl senare i livet, på 1570-talet framförallt och sen vidare under 80-talet, så blir han mer och mer ortodox, alltså mer och mer renlärig, eller vad jag ska säga, i den protestantiska tron. Och jag tror att det har mest med att göra med två grejer. Dels så gifter han sig med en kvinna som är väldigt intresserad av religionen.
Som heter?
Som kommer från Pfalz, Maria Pfalz brukar hon kallas. Så hon påverkar honom ganska mycket i att dra ditåt mot det mer protestantiska. Och i Tyskland så har vi ju mycket mer en levande konflikt än vad vi hade i Sverige kring det här med om man ska vara katolsk eller inte mellan de olika furstendömena. Samtidigt så driver ju Johan också på en del förändringar i religionen i Sverige vid den här tiden.
Mot han katolskt inför, håll, eller?
Exakt. Han inför bland annat att kyrkan ska vara mer, alltså mässan ska vara mer katolsk igen. Man inför mycket mer rökelser och mycket mer utav att biskoparna och prästerna skulle ha mycket mer fina kläder och mycket sådana saker som, var, som man hade tagit bort i den protestantiska kyrkan inför Johan igen. Och det där vänder sig ju Karl emot, och han vägrar införa den röda boken då, som är den här samlade liturgin då för resten av landet.
Hur reagerar Johan III på det här då?
Han blir ju rasande och försöker få honom till olika möten och försöker övertyga prästerskapet i hertigdömet att gå emot Karl, men de slutar upp på Karls sida istället. Och det beror ju mycket på att Karl har då sett till att utse många av prästerna själv. Det var ju den här striden om vem som skulle utse även präster och biskopen i Strängnäs. Och det var ju Karl själv som hade utsett dem. Så de stod ju förstås på hans sida.
Men den här konflikten med Johan den tredje, det blir aldrig liksom det blir aldrig blodutgjutelse här eller något.
Nej, utan det är en ordväxling mellan dem egentligen.
Och de sköter sina grejer på varsitt håll egentligen.
Ja, och den sista grejen som är viktig där och som visar att Karl försöker utmana kungamakten är egentligen att han försöker införa egna mynt i hertigdömet. Så han försöker vill slå egna mynt med sin egen bild på det, så att han har som en egen valuta i hertigdömet.
Han vill skapa ett eget kungadöme egentligen.
Alltså allting tyder ju på det. Som är så självständigt som möjligt från kungamakten egentligen. Så första gången som Karl ställer den här frågan till Johan är 1571. Då får han ett blankt nej. Och sen i slutet på 1580-talet, då har Karl stärkt sin ställning så pass mycket. Så då struntar han i vad kungen säger längre och så gör han det ändå. Så från 1586 så börjar Karl mynta med sina egna bilder i hertigdömet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Johan den tredje dör ju till slut.
Mm.
Vilket år är vi framme då?
Då är vi framme på 1592.
Och jag menar, då fortsätter ju det här, den upproriske hertig Karl här. För att då är det väl tanken att Johan den tredje son, Sigismund, ska bli kung.
Precis, det är ju Sigismund som står näst i arvföljden, för det är ju hela tiden kungens äldste son som ska ärva makten. Bekymret vid den tiden är ju att Sigismund är ju kung över Polen också. Han har blivit vald till kung över Polen 5 år tidigare. Av anledningen att hans mamma är ju polsk prinsessa. Och den polska kungafamiljen, man har val i Polen, men det är ändå en kungafamilj som heter Jagiello som har suttit på tronen mer eller mindre i 100 år ungefär. Och det är oftast från den familjen som man har då valt nya kungar, och Sigismund råkar vara den sista arvingen där, visserligen genom mamman då.
Och han är ju naturligtvis katolik.
Ja, det är han dessutom, så det passar ju bra på många olika sätt. Och sen så ger dessutom Erik Sparre, som är riksrådet som leder förhandlingarna där nere, löfte om att Polen ska få Estland ifall Sigismund blir vald till kung, och det blir ju inte Johan speciellt glad på.
Nej. Men hur kom hertig Karl att använda religionsfrågan för att utmanövrera Sigismund egentligen från tronen?
Ja, direkt efter Johans bortgång där så börjar ju man ta bort de här röda boken till exempel, och man tar bort all den här liturgin som Johan har infört som är mer katolsk. Och sen så samlar Karl direkt ett prästmöte i Uppsala. Uppsala möte brukar det kallas, 1593.
Det brukar räknas som det viktigaste kyrkomötet, ja, i svensk historia.
Precis, och där fattar man till slut beslutet att Sverige är ett protestantiskt land. Så att,
men det har man inte gjort tidigare.
Nej.
Men vad var Gustav Vasa, vad höll han på med då?
Ja, och det kan man ju verkligen ställa sig frågan. Gustav Vasa hade ju gått hårt fram från början mot, alltså han hade ju sagt upp banden med Rom, och han hade avsatt alla biskoparna och gjort en massa saker för att Sverige skulle bli protestantiskt. Men han hade aldrig vågat sätta ner foten, och det beror ju mycket på Dackefejden egentligen.
Som hade religiös...
Som hade verkligen en religiös grundton egentligen. Att man ville tillbaka till hur det hade varit förut i religiös mening. Så kung, och därifrån så hade Gustav Vasa backat. Så han hade aldrig satt ner foten och gjort Sverige protestantiskt så, och skapat en statskyrka och hela den där. Utan det är först nu som man fattade beslutet, och samtidigt så fattar man beslut om att inga katoliker får vara i kronans tjänst.
Så man kan hävda att ytterligare en anledning varför vi inte ska glömma bort Karl den IX, man kan hävda att det var han som egentligen i verklig bemärkelse gjorde oss protestantiska.
Ja, i slutändan så är det ju det. Ja. Det är först då beslutet fattas.
Men också i det här, vad beslutas på det här kyrkomötet, Uppsala kyrkomöte?
Egentligen är det tre viktiga grejer. Dels att man ska ha den kyrkoordning som kallas för 1571 års kyrkoordning, som den första protestantiska ärkebiskopen har skapat, Laurentius Petri, det är alltså brodern till Olaus Petri. Han skrev den 1571, den hade Johan varit emot då, men nu inför Karl den i hela landet. Så ingen röda bok, ingen av de här katolska bruken längre. Och sen skulle man ha den augsburgska bekännelsen i grunden, alltså Philip Melanchthons bekännelseskrift egentligen, som visar att man är en fullgod kyrka egentligen, och den evangeliska kyrkan.
Martin Luthers närmaste man.
Exakt. Mm. Och det som man vill visa genom den här bekännelseskriften är ju att det är man själv som har den riktiga tolkningen av Bibeln. Man läser Bibeln så som Bibeln ska läsas. Och den katolska kyrkan är fel. Så det är ju det som den bekännelseskriften visar. Och sen den tredje grejen är ju då att man ska inte få ha några katoliker i kronans tjänst. Det är den tredje.
Men får man ha några katolska kungar då?
Det är ju det som är frågan. Ja. Ja, Karl tycker ju uppenbarligen inte det.
Nej, men jag menar det tas inga sådana beslut på det här kyrkomötet.
Nej, utan det är vanliga ämbetsmän pratar vi om. Mm. Sådana som ska vara i kronans tjänst.
Men det är naturligtvis ett hårt slag mot Sigismund där, att inte han kan, för hans närmaste män är ju alla katoliker.
Ja, precis. Och alla som stöttar honom ordentligt är ju det.
Men hur hanterar Sigismund det här kyrkomötet?
Ja, han kan inte göra så mycket, för att mötet äger ju rum medan han är kvar i Polen. Så man har redan fattat beslutet, och först i sommaren sen 1593 kommer Sigismund tillbaks till Sverige. Och då står han redan inför fullbordat faktum egentligen. Så då har man redan, och alla står bakom det här beslutet, så riksrådet står bakom det, Karl står bakom det, riksdagen står bakom det. Så alla de här säger att nu måste du, Sigismund, underteckna det här för att få bli krönt. Och han försöker slingra sig på olika sätt, men efter veckorna har gått så inser han att alla står samlade.
Han accepterar de här kraven.
Till slut så skriver han under det. Så han på det sättet så bakbinder han ju sig själv genom att göra det.
Men det här utvecklas ju till en väpnad konflikt till slut mellan hertig Karl och Sigismund. Vad är det som händer som att det går så långt?
Ja, det är ju att ingen av dem ger upp sina anspråk egentligen på
att ha båda rätt. Vill bli kungar, eller?
Ja, men precis. Så Sigismund tycker ju att han är arvkung.
Och det är han ju formell bemärkelse.
Ja, det är absolut. Så han håller ju fast det, medan Karl säger att kolla här, vi kan inte ha en kung som är nere i Polen hela tiden. Det är det han lyfter fram vid riksdagarna, så han försöker få riksdagen till att fatta beslut om att han ska bli utsedd till riksföreståndare. Så i Söderköping samlar han upp en riksdag medan kungen är i Polen återigen. Lyckas inte få dem att erkänna honom som riksföreståndare, men han fortsätter kämpa för det. Och sen till slut så inser riksrådet att de måste välja sida. Några få väljer Karls sida, men majoriteten av riksrådet, och de är ju ungefär 25 personer vid den här tiden.
Riksrådet, det är typ regeringen?
Ja, så de är ju liksom kungens högra hand egentligen. Och många av besluten ska ju riksrådet vara med på, som alltså viktiga beslut som om skatter och sådär. Precis som att riksdagen ska vara med på vissa beslut. Och krig och sånt. Men många av dem flyr då till Polen helt enkelt, för att de vill stötta Sigismund, och de hoppas att han ska ta upp kampen mot Karl. För de inser ju att de själva kommer ju förlora annars. Alltså förlora sin ställning, förlora sin familjs kanske möjligheter i framtiden, om Karl nu råkar ta makten i Sverige.
Men Karl har ju då, han har ju inte utropat sig till kung eller så här.
Nej.
Men Sigismund, sitter han kvar i Polen eller?
Ja, alltså han är ju ganska bakbunden egentligen av den polska riksdagen som kräver att han är kvar i Polen. Och så det är mycket problem vid den här tiden. Man har det osmanska väldet som hotar i söder och anfaller i perioder och sådär. Så att han, det dröjer faktiskt fram till sommaren 1598 innan han kan komma till Sverige. Och då är det ju i någon mening redan för sent till att undvika ett väpnat angrepp. För Karl har redan tagit de viktigaste positionerna i Sverige. Han har Stockholm, han har Kalmar, han har Älvsborg. Det är egentligen...
Vad Sigismunds män då? Vart finns de någonstans?
Alltså de finns ju lite utspridda i Sverige fortfarande. Men då är de ute på sina slott oftast. Så Hogenskild Bjelke sitter nere på Ulvåsa i Östergötland och trycker. Men många av dem... och vi har Arvid Stålarm till exempel, men han är borta i Finland vid den här tiden. Så det finns några stycken personer som är ute i landsorten på olika platser, men de har inte så mycket att säga till om, utan i princip så har Karl makten över Sverige sommaren 1598 då.
Det finns ju några sådana där händelser som man då som historieintresserad liksom, man räknar med att folk ska känna till liksom, om man är någorlunda historiebildad. Vi har ju bland annat slaget vid Stångebro.
Mm.
Mm. När tillkommer det? När det händer det?
Det äger rum på morgonen den 25 september 1598. Precis i gryningen egentligen.
Mm. Och då står Sigismund mot hertig Karls trupp.
Ja, precis. Och det är en dimmig höstmorgon. Dimman har varit tät, men sen så går solen upp och då skingras dimman ganska så snabbt. Och Sigismund har varit smart nog. Han befinner sig med sina trupper inne i Linköping, som på den tiden var... en liten stad som låg bara helt väster om Stångån. Men han har lite trupper eller lite vakter nere vid broarna över Stångån. Och de upptäcker att Karls trupper är på gång. Så de slår larm in till stan, så man lyckas få fram Sigismunds armé. Får över den över ån där i de här tidiga morgontimmarna precis när solen går upp där. Och det blir ett slag, en stor drabbning.
Vet man hur många... som deltog i det här slaget? Alltså.
Man räknar med att ungefär 5-6 tusen man per sida stod.
Så det är ett stort slag för att vara 1500-talet?
Ja, här, ja alltså. Men absolut. Det är ett av de större på svensk mark som vi känner till så tidigt.
Är det självklart att hertig Karl ska vinna det här slaget?
Nej, det är det inte alls. Egentligen så hade det nu inte varit den här överraskningsmomentet, så hade Karl nog varit i underläge. För Sigismund har två grejer till sin fördel. Han har mycket fler kanoner till exempel. Och han har utbildade soldater. Så han har ju värvat soldater i Tyskland och Ungern inför det här fälttåget. Medan Karl har mest bönder egentligen som inte är krigsvana.
Mm. Men hur går det?
Ja... Karl utnyttjar ju ändå läget här. Enligt berättelserna så ska han själv ha sett hela slaget från en kulle i närheten. Det är ganska många kullar där på östra sidan av Stångån, så han stod på någon av dem och tittade på hur det gick. Och det är Anders Lennartsson som för trupperna, hertigens befälhavare då. Och man koncentrerar sig mot den punkten som är svagast på Sigismunds försvarssida. Och det är den högra flygeln, den som är längst norrut. Så där anfaller man två gånger, man blir tillbakaslagen. Tredje gången lyckas man slå sig igenom och tar sig fram till den bro som befinner sig där. Så de som känner till Linköping, för dem så är det vid Nykvarnsparken ungefär, vid Tekniska verken nu. Så där strömmar hertigens trupper över broarna och tar sig bakvägen till andra sidan, längs med andra sidan, ån ner söderut mot den andra bron. Och lyckas ta Sigismunds artilleri. Och där någonstans börjar striden fullständigt övergå i en slakt. Och ganska så snart efter det så blåser man av striderna. Och Karl har vunnit och Sigismund inser att han har förlorat slaget där.
Vad händer med Sigismund då?
Direkt efteråt så har man ett stillestånd i striderna. Sigismund själv är inte heller med i striderna i de direkta, utan han befann sig antagligen inne på Linköpings slott. Och man har en middag där mellan Karl och Sigismund, och man hade ju gärna velat lyssna på den där middagen och se vad de här båda herrarna hade sagt efter det här slaget. Men formellt så är ju Sigismund fortfarande kung, och kungafrågan ska avgöras.
Den är inte avgjord efter det här slaget heller.
Nej, inte egentligen. Utan det man kommer överens om på den där middagen är att det ska vara ett stillestånd i striderna. Sigismund ska skicka hem sina trupper egentligen då. Karl ska också skicka hem sina trupper, men han får ett antal riksråd i utbyte mot det här, så de hamnar i hans fångenskap. Det är bland annat Erik Sparre. Och sen så ska man se till att avgöra den här kungafrågan på en riksdag. och den ska samlas i Stockholm året därpå.
Stannar Sigismund kvar i Sverige efter det här eller?
Nej, bara 2 veckor efteråt så flyr han.
Och han kommer aldrig mer tillbaka till Sverige efter det?
Nej, det blir så.
När får han kungamakten då, hertig Karl?
Ja, den här riksdagen samlas ju då. Och då väntar man lite, för man har någon sorts förhoppning kanske om att Sigismund ska skicka sin son. Eller det är åtminstone det som han ger sken av, eller Karl säger att han kan göra. Om han inte vill komma själv. Sonen är vid det läget 4 år, så man kanske förstår varför han inte vill skicka den till Karl direkt vid den tiden. Utan det som händer är att Karl blir riksföreståndare igen. Och nu får han riksdagens stöd till att vara riksföreståndare.
Och han vill inte utropa sig som kung?
Nej, utan han är nog lite försiktigare än så. För det finns nämligen en annan som står före honom också i arvföljden. Det är hertig Johan. Alltså Johan hade ett barn med Gunilla Bjelke som han gifte om sig med. Och den här hertigen är bara lite drygt 10 år vid den här tiden. Men han vill ge honom chansen, åtminstone så man kan tolka det, till att säga sin rätt till, eller ta sin rätt till tronen om han vill.
Men han har inte så mycket, en 10-åring han... Mm. Har han några som förespråkar honom och sådär?
Nej, han har ju verkligen ingenting på sin sida. Och sen så när han väl får frågan skarpt, det får han först 1604 och då är han 15 år. Då säger han bara, nej men jag avgår eller jag lämnar,
det kanske är
lämnar bort makten.
Ren självbevarelsedrift där.
Så kan det ju ha varit.
Karl den nionde då. Har vi haft 8 kungar före som hette Karl?
Nej, det där är ju lite intressant. Det som han hade gjort, eller det som framförallt hans lite äldre bröder hade gjort, var ju att läsa Johannes Magnus kungakrönika. Han hade skrivit en krönika medan han befann sig i landsflykt nere i Rom. Han är ju för övrigt den sista ärkebiskopen, katolska ärkebiskopen i Sverige. Så han flydde och satt och skrev en väldigt fabulerad krönika över alla kungar som löpte tillbaka till Oden, som var den första kungen, enligt hans sätt att se det. Så att vi förstår ju vilken nivå han var på där. Ja. Så att han hittade massvis av Karlar och Erikar, det är därför Erik den 14 också har ett så högt nummer. Det finns ju inte heller.
Vad skulle Erik egentligen ha haft för nummer?
Ja, han kanske skulle ha haft nummer 6 eller 7 eller någonting sånt. Det finns ju rätt många Erikar under medeltiden, gör det ju. Som Erik Lesbo Halte och Erik av Pommern, och det finns ju några till. Men Karl, det finns ju inte så jättemånga, så innan honom så har vi ju Karl Knutsson och vi har någon som heter Karl Sverkersson, men då är vi tillbaka på 1100-talet och lite sådär, så att Karl kanske skulle ha varit nummer 4 eller 5 i ordningen. Men det var ju också ett sätt för att få Sveriges till att vara ett fint och gammalt land som man ville ha det som. I en tid när Sverige var ett helt nytt land egentligen. Man var ju precis ute ur den här unionen med Danmark, och då var det ju viktigt att knyta an till och visa att man hade en ärorik historia.
Mm. Jag tänker, nu kommer han blir ju kung till slut i alla fall.
Ja.
Och... genomför några viktiga reformer? Sätter han något avtryck liksom i regerandet här?
Ja, han har ju inte så många år på sig. Han är ju 54 år sedan när han väl blir kung och får riksdagens stöd för det. Så mycket av hans tid går ju åt till krig. Alltså, han krigar mot Polen då, där Sigismund ju är kvar och är kung. Så det blir under hela hans regering, under en stor del av Gustav Adolfs regering sen, så är det krig mot Polen. Och sen blir det krig mot Danmark och så blir det krig mot Ryssland. Så att han lämnar ju ett rike som är i oordning.
Ingen direkt framgångsrika krig heller då?
Nej, inget av dem där är ju det. Under en tid där så sägs det ju att hans son Carl Philip ska bli tsar. Det är ju den här ryska oredan precis då, 1610-1611. Och Jakob de la Garde, en svensk befälhavare, lyckas inta Moskva. Men förlorar Moskva väldigt snabbt efteråt. Och måste, så Carl Philip hinner ens aldrig över till...
När jag läste det där så hade jag tänkt, jag trodde aldrig Moskva hade intagits.
Jo, men det är faktiskt en som har gjort det. Och det,
ja, och det är
Jakob de la Garde.
Ja. Ja.
Vilket Napoleon inte lyckades
nej,
med.
Inte Hitler heller för den
nej, men vad han lyckades med, det han gör är ju att han börjar bygga fundamenten till stormakten genom att han bland annat genomför en översyn över lagarna. Han inför bland annat hårdare lagar i form av Moselag, öga för öga, tand för en tand, och massa sådana gamla bibliska grejer.
Idag, med dagens ögon kanske man inte tyckte det där var så positivt, nej. Men det är ju egentligen en av de stora grejerna han genomför.
Det är ju
för
det.
Hundratals år efter det här så är det ju väldigt hårda, jag menar dödsstraff för hor och sådana saker.
Ja, ja men precis. Och för sexuella grejer var det ju särskilt jätteallvarliga straff och sådär. Om man hade sex utanför äktenskapet och Särskilt om det var två parter som var där, då var det dubbelt hor och så.
Ja, det var dödsstraff.
Ja, precis. Det var. Nej, men så sådana saker leder ju vidare till att det blir mycket mer kontroll, eller vad ska jag säga, under 1600-talet. Och plus att vi har ju en kyrka som är under staten då, vilket ju också är under Karls tid här nu. Så han försöker ju kontrollera kyrkan och använda den till sina syften, och där i kan man ju se också en förelöpare sen till stormaktstiden när man börjar använda kyrkan verkligen som en statens förlängda arm ute i socknarna. Där gav man ju sen budskap om hur krigen hade gått och den typen av nyheter, vad kejsaren gjorde och sådana saker. Och sen den här propagandan, den ärvde man ju direkt från Karl också, det här med att det katolska var något dåligt, det protestantiska var något bra. Så den jargongen, det var ju någonting som hade etablerats då, som sen blev viktigt under 1600-talet med 30-åriga kriget och hela den där biten. En viktig grej som han gör, det är att han importerar många av mycket av nederländsk arbetskraft. William de Becht till exempel är ju en sån som han ser till att han invandrar till Sverige, ska jag säga. Ja,
han uppmuntrar
honom att komma till Sverige och att ta med sig många av landsmännen till Sverige. Så det börjar ju den här valloninvandringen egentligen. Och de tar ju med sig kunskap om bergsbruk, men också av att göra kanoner och vapen. Och alla de grejerna blir ju superviktiga sen för
stormaktstiden. Så det blir ett utvecklingssteg här egentligen i Sverige.
Ja, det blir det. Så man tar verkligen ett steg i industrialismens. Vi pratade ju om det förut, att han började ju redan under hertigtiden att utveckla industrin i Sverige. Eller
han fortsätter som kung.
Och han fortsätter som det ännu mer, fast på riksnivån. Så Finspång är ju en sån viktig plats där man börjar investera mycket vid den här tiden. Och ser till att det blir stora vapenfabriker och även i Norrköping och så.
Om man har en bild av Karl IX så är det ju ofta sådana väldigt hårdhänt maktpolitiker och ganska obehaglig typ. Men när man läser din bok så får man ändå känslan av att han hade en varm relation med sina hustru. Han hade ju två hustrur. Och även till sina barn.
Mm.
Kan du liksom utveckla det lite?
Mm. Alltså han framstår som en väldigt kärleksfull person mot dem som stod på hans sida.
Och de, så det handlar inte bara om barn utan även allierade?
Utan det, precis, och han har verkligen en förmåga till att knyta människor till sig.
Så han är liksom ingen psykopat eller sånt?
Nej, han framstår inte alls som Erik, om man tänker så, som snarare alienerar folk och som gör att folk blir irriterade på honom. Utan han var nog en person
hans
som
hans vänner gillar honom, eller?
Ja, men verkligen. Och de som var på hans sida, de fick ju jättemycket, de blev uppurnötade och liksom kunde göra karriär genom det. Och han knöt ju gärna unga talanger till sig. Så Axel Oxenstierna är ju en sån som kom i hans tjänst. Det var ju en lågadelsman egentligen som han ser till att han får en viktig roll. Och han såg talangen hos Axel Oxenstierna. Och sen så blir ju det en jätteviktig person sen för att bygga statsmakten vidare sen. Men överhuvudtaget så visar han...
Umgås han med sina barn och så, eller?
Ja, det gör han. Och en vändpunkt, eller en viktig vändpunkt för honom är ju när han får en son som överlever. Han får, i första äktenskapet så får han 6 barn. Och det är bara dottern Katarina som överlever. Och det här är ju en stor tragik för honom förstås. Och det kan man se i den här kalendern som vi pratade om förut. Att han skriver där att... Ja, det är verkligen med känslor samma ord som han beskriver både sina barn när de går bort och sen när hans första hustru går bort, Maria Paltz där.
Man får också känslan av att han aldrig riktigt kommer över den första hustrun.
Nej, precis. När hans grav öppnas sen på 1900-talet så hittar man en kedja runt halsen på honom, och i den kedjan så har han en ring med ett M på, och det är ju förlovningsringen som han fick från Maria då när han förlovade sig med henne. Så någonstans så var ju hon närmast hjärtat på honom, verkar det som. Men även med den andra hustrun där, Kristina av Holstein-Gottorp, som ju ska ha haft ett häftigare humör än den första då, som var mer, vad ska vi säga, hon var mer timid kanske, man ska säga. Eller mer.
Men det verkar han gilla, att hon hade, att hon
ja,
var lite go i henne.
Det sägs ju att de kunde bråka de här båda då, så att taket lyftes på Gripsholm slott. Jag vet inte hur mycket. Men att Karl kunde bråka, det kunde han ju säkert. Och sen Kristina Holstein-Gottorp visar sig ju vara en väldigt... alltså hon blir ju mamma då till Gustav II Adolf, och hon visar ju sin vilja där genom att han inte får gifta sig med den här Ebba Brahe som är hans ungdomskärlek till exempel.
Men det är väldigt fascinerande med de här kalenderanteckningarna.
Mm.
Är det unikt bland svenska kungar och föra här? Alltså han förde ju under i princip hela sitt liv med korta anteckningar.
Precis. Från att han är 31 år gammal, så från 1581 fram tills han får en stroke 1609, så för han de här i princip dagliga anteckningarna. Några år, tyvärr, år 1598 till exempel, hade man ju velat ha kvar, finns inte kalendern kvar för. År 1600 är också ett sånt år. Så vissa år finns det inte kvar, och det vet vi inte om det är han själv som har sett till att bränna upp de här.
Kanske självcensurerad.
Det är mycket möjligt, eller så har han instruerat någon till att göra det sen efteråt. Det är ju mycket möjligt att det är så. Men som sagt, i hela sitt vuxna liv, så under mer än 30 års tid, så för han de här kalendrarna då. Och det är alla möjliga grejer. Han berättar där vilka som besöker honom till exempel. Vad han funderar på. Ibland så skriver han om personliga grejer, som om sina drömmar. Han har återkommande mardrömmar till exempel om sina tänder, skriver han om vid något tillfälle.
Man kan ju tänka sig att tandstatusen inte var på topp alltså.
Så kan det ju absolut vara. Med tanke på att han säkert hade råd också att äta en del socker och lyxgrejer som vanligt folk inte hade tillgång till. Så. Och det vet vi ju från Gustav Vasa till exempel, att hans tandhälsa var väldigt dålig. Med Karl har vi nog sämre koll på exakt så. Men, så sådana saker. Men det här med bara hur han reste är ju väldigt fascinerande. Så man kan ju sätta ihop, och flera forskare har gjort det, satt ihop hur mycket han var på resande fot. I hertigdömet till att börja med, medan han var hertig. Och sen i riket när han var kung sen då. Så kan man ju se var är han i kalendern och hur många dagar är han på de olika ställena.
Har du räknat ut hur många resdagar han hade per år?
Ja, han har uppåt, de värsta åren så har han ju uppåt så här 300 dagar nästan.
Det är ju värre än de värsta börsveden.
Ja, men alltså, och sen kanske han är, ja, men säg 2 månader i Nyköping då. Eller något sånt, de värsta åren. Och sen så går det ju neråt mot kanske 100-150 dagar de andra åren, när han har lite mer stabilitet.
Jag vet inte om jag skulle orka med 100 resdagar på.
Nej, och sen så ser man ju där också hur tydligt det skiftar i, från hertigtiden, då är det ju Nyköping som är det viktigaste, och Gripsholm, Örebro, och sen blir det ju Stockholm, Södertälje, men även Nyköping fortsätter att vara en sån viktig position eller plats för honom.
En ytterligare intressant grej, det tycker jag, är att han förutspår sin egen död.
Mm, det gör han. Och det är en specifik händelse som äger rum. Det är hösten, det är september 1607, och han befinner sig i närheten av Sala silvergruva och ska inspektera den. Och då går han ut på gårdsplanen en av kvällarna där, och så ser han ett märkligt ljussken uppe på skyn, eller uppe på himlen. Det är ju helt mörkt ute. Och han undrar vad det där är för någonting, och börjar diskutera med olika människor, och så kommer man fram till att, men det där är en komet. Och då säger Karl själv, där han skriver ett brev om det här precis vid tiden, och så säger han att, ja, men 2 år före både hans fars Gustav Vasas och även Johan den tredje död, så har det visat sig sådana här kometer. Så jag kommer inte ha så mycket tid kvar att leva. Och han är då 57 när han skriver det här. Utan snart så kommer jag skiljas från den här bullersamma världen, som han skriver i brevet. Och han använder sig, eller anlitar en expert där, för att se om man kan se några förutsägelser kring det här. Och den ena grejen är ju då att han ser det själv som att det är hans egen död som man kan förutse genom det här. Men också att han har precis krönts det året nämligen. Han ser det också som att det kanske är ett tecken på att han har fått eller tagit makten orätt. Så det diskuterar han också.
Gustav Vasa dyker upp för mig här igen också. Han hade ju en del ångest också i slutet av livet, att ifrågasätta om han verkligen hade gjort allting rätt, ja, och riktigt.
Alltså. Ja. Och det kanske blev en påminnelse om det på något sätt, det här ljusskenet. För det visar sig ju i en månadstid ungefär. Och det är ju Halley's komet då, som han ser. Som ju visar sig fortfarande, ja, med regelbundenhet var 70-80 år någonting, eller vad.
Ja, men han dör ju inte då, utan han får ett slaganfall.
Precis, och det får han nästan på dagen 2 år senare, 1609 då. Så då tror han ju att det är slutet.
Och blir väldigt handikappad av det här slaganfallet.
Ja, han tappar talförmågan åtminstone ett tag. Sen så återfår han den, men han kan inte skriva mer. Han skriver sin sista kalender, att anteckning där i augusti 1609 när han får det här. Så efter det så skriver han ingenting mer och han litar allt mer på dels Axel Oxenstierna som ju är en av de viktiga rådgivarna, men också sin fru Kristina, och även Gustav Adolf börjar ju få ta viktigare och viktigare roll i styret där. Och han är ju 14-15 vid den här tiden. Så.
Men sen återhämtar han sig något ifrån det här slaganfallet, eller hur?
Ja, så på våren egentligen 1611 så kvicknar han till, och det beror mycket på att det blir ett krig då.
Så, då vaknar han till liv.
Ja, men precis. Det är som att han behöver de här kamperna lite kanske. Han verkar ju ha varit en liten sån person som drevs utav det. Så då är det ju Danmark som anfaller. Man har ju en ganska ung Christian den fjärde på den danska tronen, och hans förhoppning är ju att återskapa Kalmarunionen helt enkelt. Och man ser ju läget här när Karl är gammal och sjuk och vek, så tänker man att ja, men nu är det ett bra tillfälle. Och man lyckas ta Kalmar, och det är kring Kalmar och slottet där som striderna utkämpas. Och även slottet faller ju genom den här Christer Sommes, man säger att det är ett förräderi, att han går över till den danska sidan. Hur mycket det är ett förräderi och hur mycket det är bara, alltså att han inte hade någon chans mot de danska trupperna, det är svårt att säga. Men man förlorar både Kalmar och slottet där. Och det är ju en viktig gränsfästning för Sverige då.
Hur länge till lever han här nu då?
Det här striderna pågår ju under sommaren 1611. Och då befinner man sig i en skans som heter Ryssby skans, bara utanför Kalmar. Så där pågår striderna. Sen lever han bara ytterligare några veckor egentligen. Han insjuknar, återtransporteras till Nyköping under hösten 1611. Och han dör på Nyköpings hus eller Nyköpings slott den 30 oktober 1611.
Erik Pettersson, historiker och författare, aktuell med boken Karl IX, Kampen om kronan. Jag måste säga, jag hoppas att vi har återupprättat Karl IX lite här idag. Stort tack för att du har varit med och gjort det.
Tack så mycket.
Tack. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt, och vi är tillbaka igen nästa vecka. Hej då!
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.